På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
Hej. Tjena. God dag.
Samtidigt här. Ja, idag så befinner vi oss på Krokslätts torg i Mölndal.
Vi sitter här i våran bil och blickar ut över.
Det är jävligt grått ute. Snön har smält. Det är allmänt där. Ja, grått verkligen.
Det känns som man går in i det här avsnittet med en lite dålig stämning tyvärr.
Därför jag lät lite pepp i början där.
Du försökte så gott det gick. Ja, men grejen är ju den att vi är vid Krokslätts torg, och tittar man ut över torget så det känns ju tyvärr väldigt, väldigt deppigt. Det är en liten lekplats här med några gungor och en liten rutschkana, och sen på själva torget så finns det någon liten sån, vad kallar man det? En liten butik med, vad har de läsk och diverse andra saker.
Närlivs.
Ja, ett närlivs. Och sen skulle vi ju egentligen ha käkat på Gyroskungen som öppnade här för knappt ett år sedan, men det är ju...
Till din stora besvikelse så har de bommat igen helt, och ja. Det har även många andra verksamheter här runt torget. Så det är inte så mycket som pågår. Det finns ett arkitektkontor som jag tror är aktivt här. Mm, ett nudelställe med bra recensioner. En pizzeria med sämre recensioner. Inte så mycket mer faktiskt.
Nej, det är lite så. Lite, ja, men det är ödsligt. Det är en väldigt ödslig stämning kring torget. Men det betyder ju inte att vi inte ska kunna göra ett avsnitt om torget.
Men först så ska jag påminna om man inte följer oss för hela avsnitt, då kan man gå in på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg och bli patron där. Mm. Och skänka en liten summa i månaden till vårt arbete. Mm. Vi åker ju faktiskt runt här oftast på helgen till olika platser. Mm. Och berätta för er.
Mm. Och då slipper man ju reklamen också, och man får tillgång till samtliga
och avsnitt. Hör bara Mattias ljuva röst berätta som vi alla vill höra. Vi har också konton på Instagram, Gator och torg i Göteborg som ett enda ord. Och Mattias lägger ut fina bilder. Jag hoppas han hittar några fina från Krokslätts torg från förr. Mm. På det gamla Göteborg. Mm. Det brukar vara roligt att titta på då och nu. Mm. Det här var ju ett fabriksområde för länge sedan. Mm. Så det blir intressant.
Ja, det kommer bli mycket bilder så där från fabrikerna på 1800-talet och även hur det såg ut här omkring. Och sen så kommer jag ju faktiskt också lägga upp lite bilder från nutid, för även om känslan är lite deppig när man tittar ut över torget, så är det ju ändå värt att fota lite och lägga upp bilder så att folk får se hur det ser ut här omkring.
Släpp det nu. Var lite positiv här nu.
Jag ska försöka.
Han är mest sur för Gyroskungen, tror jag.
Ja, att, att vi fick äta på en dålig pizzeria istället.
Men vi kan ju tipsa om att Gyroskungen finns också på Chapmans torg. Och där är ingen reklam, utan det är verkligen prisvärt och jättegott grekisk gyros.
Synd att vi redan har gjort ett avsnitt om Chapmans torg. Annars hade vi kunnat gå dit och podda därifrån. Vi får hitta på någon anledning att käka på Gyroskungen.
Men tillbaka till dagens avsnitt, om du inte hade något mer.
Nej.
Vad gör vi här på Krokslätts torg?
Det kan man verkligen fråga sig efter den här oerhört deprimerande inledningen. Nej, men vi har faktiskt fått önskemål från flera av våra patroner. Bland annat så har Anton Rundström önskat ett avsnitt om Krokslätt och även Hans Simonsen, en av våra mest flitiga patrons, har önskat avsnitt om just Krokslätt och området här omkring.
Det är därför du får skärpa det nu.
Ja, precis. Det här är ju ett önskeavsnitt.
Hit med lite content.
Mm, nej, men grejen är att problemet är ju när vi gör ett avsnitt om Krokslätts torg, det är ju att vi lämnar Göteborgs kommun. Vi befinner oss just nu i Mölndals kommun. Och jag vet att jag, när podden startade för en herrans massa år sedan, använde Krokslätt som ett exempel på områden som vi skulle kunna podda ifrån på poddens Facebook-sida. Och anledningen till att jag gjorde det är ju för att Krokslätt också är en stadsdel i södra Göteborgs kommun och en stadsdel i Mölndals kommun. Så den sträcker sig alltså över två kommuner.
Så gränsen går någonstans mitt i?
Ja, man kan väl säga att gränsen går ju vid Lana ungefär, eller taxigränsen åtminstone är vid Lana, sen går gränsen ganska nära där. Alltså spårvagnshållplatsen Lana, som har fått namnet för ett gammalt kamgarnsspinneri. Men jag tycker ändå att det är lite motiverat att göra ett avsnitt om Krokslätts torg, trots att det då ligger i Mölndal. För tätorten Göteborg sträcker ju sig hela vägen ner hit. Och tätort, det är ju när husen ligger med mindre än 200 meters mellanrum. Vilket innebär att Göteborgs tätort sträcker sig långt söder om kommungränsen. Jag tror faktiskt att Göteborgs tätort sträcker sig hela vägen till Kungsbacka. Och har över 600 000 invånare. Det blev lite osäker, det är Göteborgs kommun som har 600 000 invånare. Skitsamma, det är inte jätteviktigt. Och vill man veta mer om de här definitionerna om tätort och stad och kommun, så kan jag tipsa om, Daniel har ju en podd ihop nu med arkitekten Ola Andersson, tror jag heter efternamn, som heter Storstan, där de i sitt första avsnitt pratar just om städer och tätorter och liknande. Men Krokslätts torg ligger då alltså i Mölndals kommun, precis söder om kommungränsen till Göteborg, men ingår ändå i Göteborgs tätort. Så därför så blir det motiverat att göra ett avsnitt om Krokslätts torg, tycker jag.
Men hur kommer det sig att just Krokslätt ligger i två olika kommuner, alltså bortsett från den här taxigränsen som du pratade om, Mölndal och Göteborg?
Ja, men det kan man faktiskt gå tillbaka hela vägen till medeltiden för att förstå, för att Krokslätt var ett namn på en by under medeltiden, och redan då så var byn uppdelad mellan två socknar. Dels Fässbergs socken i söder och Örgryte socken i norr. Och i Fässbergs socken så låg två av gårdarna som tillhörde byn, och i Örgryte socken så låg de två andra gårdarna. Så två av gårdarna i Krokslätts by låg i Fässberg och två av dem låg i Örgryte. Och sen så på 1800-talet så är Krokslätt dels den här jordbruksbebyggelsen från medeltiden, men sen växer det också fram en hel del bebyggelse längs med Mölndalsvägen, skolor och bostadshus och liknande. Och delar av Krokslätt i Örgryte socken införlivas med Göteborg under slutet av 1800-talet, bland annat Annedal och Landala och Gibraltar, som jag hoppas att vi kommer att göra ett avsnitt om under våren. Och sen så bildas Krokslätts municipalsamhälle i Örgryte landskommun 1884, och det omfattade allting som var kvar av Örgryte väster om Mölndalsån. Och sen 1922 så införlivas hela den kvarvarande delen av Örgryte landskommun med Göteborg och blir alltså då en del av Göteborgs kommun. Och Krokslätts municipalsamhälle blir stadsdelen Krokslätt i Göteborg. Och sen 1921 så inrättades Mölndals municipalsamhälle i Fässbergs kommun. Och sen så blir Mölndal en egen stad 1922 och sen en kommun på 1970-talet. Vi har ju faktiskt formellt sett inte städer i Sverige, utan vi har kommuner rent juridiskt. Så sen 1922, då Mölndal blir en egen stad, så har gränsen till Göteborg delat upp Krokslet i två delar, med en del av Krokslet i Göteborg i den södra delen och en del av Krokslet i Mölndal i den norra delen.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Om vi då går tillbaka till medeltiden som vi ofta gör, var kommer Krokslets namn ifrån?
Ja, alltså det är belagt faktiskt så långt tillbaka som 1397. Och det finns lite olika hypoteser om var namnet kommer ifrån. Dels så skulle det kunna vara slätten som går i krok, eller slätten vid kroken, alltså krok som i krök eller sväng, att vägen skulle ha krökt sig. Det finns också de som menar att det har med krog att göra, att det skulle ha legat många krogar i området. Det finns också en tredje hypotes om att namnet kommer från personnamnet Krok, att det skulle ha varit Kroks slätt under medeltiden. Men eftersom det är så ett namn som går så pass långt tillbaka i tiden, så vet vi inte med säkerhet hur länge namnet har funnits. Men det vi vet, det är ju det att Krokset var en by under medeltiden med de här fyra gårdarna. Dels de två som låg i Örgryte socken, alltså i norra delen av Krokslätt. Och Nordgården är ju då den som ligger längst norr ut. Det är ju därifrån namnet kommer. Och den andra gården i Örgryte socken, det var Kongegården, som hade fått namn efter Assar Kong. Och Assar Kong, han var en bonde som gjorde insatser för Gustav Vasa under 1500-talet och därför fick en skattegård i Krokslet. Och eftersom han hette då Assar Kong, så fick gården namnet Kongegården.
Och de två gårdarna som låg i Fästberg?
Ja, det fanns ju då två ytterligare gårdar i närheten av det som idag är Krokslets torg och Krokslets fabriker. Och den ena gården, det var Hökegården, som förmodligen fick sitt namn efter en person som hette just Hök, som bodde där under andra halvan av 1500-talet. Sen var Hökegården ett kavallerihemman under slutet av 1600-talet när Karl den 11:e var kung av Sverige. Och att ett kavallerihemman innebar att de som bodde där, det var kavallerisoldater och oftast till och med officerare. Och 1885 så blev Hökegården en del av Västgöta regemente. Och de här gårdsbyggnaderna låg i hörnet av det som idag är Krokslets parkgata och Soltorpsgatan. Mangårdsbyggnaden till gården brann upp 1937 och sen brann tyvärr lagårdsbyggnaden ner 1961. Men det finns fotografier från Hökegården som jag ska lägga upp på vårt Instagram-konto. Idag på samma plats som Hökegården låg så finns det fyra stycken tegelhus från 1960-talet.
Och till sist Sörgården då, som låg den längst i söder?
Ja, det är ju därifrån namnet kommer. Sörgården är ju den södra gården. Och fram till 1600-talet så var det en kronogård, och sen så var det ett så kallat posthemman, vilket innebär att den som bodde där ansvarade för transport och post mellan Göteborg och hela vägen ner till Halland. Och de här posttransporterna genomfördes två gånger i veckan. Men enligt beslut från Postverket så avslutades posthemmanet 1864. Och det verkade, eller om man tittar på kartor och så delades Sörgården tidigt upp i flera andra gårdar. Det finns en karta från 1839 till exempel, där det finns gårdar som Slättebacken och Utmarken. Och fram till 1838 så var det hejderiddaren Lars Svensson som hade den här gården som bostad, och gårdens mark omfattade framförallt en del av Mölndals ängar, alltså det som ligger öster om Mölndalsån.
Och något längre söderut ligger ju Krokslets fabriker från 1800-talet.
Ja, och de har ju du en liten speciell relation till.
Ja, Yrkeshögskolan Mölndal håller ju till där sedan ett antal år tillbaka. Så där gick jag en utbildning 2013 till 2015 var det.
Mm. Och det är ju nästan då 200 år efter att, ja men, vävning någonstans började bli ett industrialiserat yrke. För fram till 1820-talet så var vävning framförallt ett hantverk. Det var någonting man gjorde i hemmen. Man hade ju självhushållning huvudsakligen. De kläder man hade på sig, det var sånt som man vävde hemma. Men under början av 1800-talet så sker det ju stora förändringar i Sverige. Vi har rika bönder som har sina marker framförallt på slättområden i södra delarna av Sverige, som specialiserar sig på att enbart producera mat. Och det leder till att de ökar sina inkomster och därmed också ökar sin efterfrågan på bland annat tyger. För i och med att de specialiserar sig på matproduktion och tjänar massa pengar på det, så känner de att men då behöver inte vi producera våra kläder själva, utan då kan vi handla kläder. Och det här innebar att det också blev en ökad marknad för bönder som hade magrare jordar att satsa på hemslöjd som ett komplement till sina, alltså till jordbruket. Och ett gammalt centrum för textilslöjd är ju Sjuhäradsbygden, alltså runt omkring Borås. Och där utvecklades tidigt under 1800-talet ett så kallat förlagssystem, där förläggare i Göteborg köpte upp garn och sen åkte runt på Sjuhäradsbygden och lät bönderna väva det här till färdiga tyger. Och sen kom förläggarna, hämtade in det och sålde det på marknader. Och sen under andra halvan av 1800-talet så kommer man på att man, om man sätter många vävare i ett och samma hus, så kan man ju få stordriftsfördelar och skala upp produktionen. Och om man sätter de här vävarna i ett och samma hus, det är då vi får fabriker. Och de här fabrikerna anläggs ju ofta längs med vattendrag, för att man behöver vatten, alltså kraft från vattnet i för att driva fabrikerna. Och längs med Mölndalsån så fanns det dels det här processvattnet, men det innebar också väldigt goda kommunikationer. Och marken i Mölndal, eller i Fässbergs socken som det ju var då, priserna på marken var betydligt lägre, vilket innebar att det byggdes jättemånga olika industrier redan i början av 1800-talet från Liseberg och sen söderut.
Och man kan se här på en bild som du har tagit fram att det ligger sockerbruk, garverier, väverier, tryckerier, färgerier och så vidare.
Nej, men det är ganska många fabriker som ligger längs med Mölndalsån, och jag tänker att vi under våren, för att det är sådana grejer som man märker när man gör research inför ett sånt här avsnitt, att det finns massa andra saker som man skulle vilja prata om, men som inte riktigt ryms inom ramen för Krokslets torg.
Man kanske kan ta någon byggnad som finns kvar där borta.
Ja, till exempel en grej som jag tror att vi kommer göra ett avsnitt om, det är ju Lyckholms torg, som är ett helt nybyggt torg, men som har rötter tillbaka till Lyckholms bryggerier, alltså ölbryggerier, som ligger precis söder om Liseberg, för där finns ju den gamla Lyckholms byggnaden kvar, men man har byggt en massa nytt runt omkring, lite grann så som man har gjort runt Krokslets fabriker. För området där som liksom idag är Krokslets fabriker, det började byggas under 1870-talet, och när vi kommer in på nästa sekel, alltså 1900-talet, så ska Krokslets fabriker ha varit Sveriges största spinneri. Och det engelska inflytandet påverkade hur man byggde de här industribyggnaderna med yttre utformning, med mönstermurat rött tegelfasader. Man hade de här småspröjsade fönstren. Och sen har man det här karaktäristiska tornet på spinneribyggnaden som är väldigt typiskt för Krokslets fabriker. Och går man runt inne på Krokslets fabriker idag, så känns det ju verkligen som att, ja men, att man förflyttar sig nästan tillbaka till ett engelskt 1800-tal, så som man tänker sig att det kan ha varit i fabrikerna på 1800-talet.
Speciellt med de här vitmålade partierna på i teglet också.
Ja, nej, men det som är kul också tycker jag med Krogstedt fabriker, det är ju att man verkligen har bevarat fabriksbyggnaderna. Att man har inte låtit dem stå och förfalla, utan att de är väl använda.
Jag undrar hur det var att jobba på fabriken från början.
Ja, nej, men jag hittade faktiskt en jätteintressant artikel i nättidningen Släkthistoria som ska länka till i avsnittsbeskrivningen. Och där finns det en väldigt gripande berättelse om en ung kvinna som bara är 20 år när hon kommer från Ulricehamn öster om Borås till Krogslets fabriker för att arbeta.
Ska jag läsa?
Ja, det kan du.
Under den första månaden mottog hon ingen lön alls. Och under den andra månaden fick hon endast 6 kronor, vilket inte ens var tillräckligt för att täcka de mest grundläggande behoven. De hårda arbetsvillkoren på fabriken gjorde det svårt för den unga kvinnan att överleva. För att kunna försörja sig tvingades hon att sälja en del av sina kläder och försökte få kredit i fabrikens butik. När denna möjlighet nekades henne kände hon förtvivlan och beslutade sig för att ta sitt liv genom att äta fosfor, som hon hade skrapat av från en bunt tändstickor. Det var inte enbart det påfrestande arbetet och de låga lönerna som skapade svåra förhållanden för många kvinnor på fabrikerna. Det var inte ovanligt att manliga direktörer förförde eller utsatte unga kvinnor för övergrepp.
Mm. Det här är ju en väldigt gripande berättelse som då finns i en längre version. Det här är en liten förkortad version som jag har sammanfattat från tidningen Släkthistoria, som jag verkligen rekommenderar er att läsa för att få liksom en inblick och en förståelse för hur det var att arbeta på de här på Krogslets fabriker. Det var verkligen ingen picknick i parken, för att använda ett engelskt uttryck på svenska, att jobba på fabriker. Och det var inte bara Krogslets fabriker som det gällde, utan det var ju fabriker överhuvudtaget i Sverige under andra halvan av 1800- och början på 1900-talet, att det var väldigt, väldigt hård arbetsmiljö.
Ja, det känns som man utnyttjade människor och slet ut dem. Om de inte ens kunde överleva på sin lön.
Nej, men de var ju ofta, de hade dåliga löner, det var arbetsdagar som kunde vara upp till 14, 15, 16 timmar. Och det är ju inte förrän när vi kommer in en bit på 1900-talet, när vi får facklig organisering och när vi får möjlighet för arbetarna att ställa krav, som man får liksom till en förbättring i fabrikerna.
Vad hände sen med fabriken?
Ja, så fabriken växer och det är både spinneri och färgeri, och under långa perioder så är Krogslets fabriker en av de främsta tillverkningsindustrierna i hela Göteborgsregionen, och det växer fram ett helt samhälle runt fabriken med enkla arbetarbostäder, låg standard för visso, och de här är ju rivna sedan flera årtionden tillbaka. Och sen under 1960-talet och början på 1970-talet så sker det med Krogslets fabriker som sker med i princip all inhemsk svensk textilindustri, att den utsätts för konkurrens från låglöneländer. Det finns ju en fantastisk dokumentär på SVT Play, jag vet inte om vi såg den tillsammans, om finska textilarbeterskor i Borås och arbetslösheten som uppstår på 70-80-talet där.
Jo, gjorde vi.
Den ska vi länka till i avsnittsbeskrivningen. För det är ju samma sak som händer med Krogslets fabriker. Och det som sen händer efter några årtionden, det är ju att textilindustrin, eller de gamla Krogslets fabrikerna, blir ett företagscentrum som då inkluderar en massa olika verksamheter. Till exempel den här yrkeshögskolan och andra olika typer av företag. Så det är liksom nästan som en företagspark. Och sen har man ju också byggt en hel del nytt runt omkring Krogslets fabriker. Framförallt söder om Krogslets fabriker så är det ju, jag vet inte många hus det var, kan det ha varit en 8-9 höghus som man hade byggt upp där i ett område.
Bostäder.
Som var en del ganska snygga, en del lite mindre snygga. Jag ska lägga upp foton på dem också på vårt Instagram-konto.
Vi såg ju också den här statyn Väverskan som konstnären Britt-Marie Järn hade gjort på 80-talet. Mm. Som de har flyttat från, den stod utanför stadshuset i Mölndal, va? Mm. Och sen så har de flyttat den till i fabriksområdet.
Ja, den gjorde en liten kort session här på Krogslets torg först. Men nu står den som sagt utanför Krogslets fabriker. Och anledningen till att man flyttade den dit, det var ju för att, och det kan man ju någonstans förstå, att en staty som heter Väverskan, som på något sätt då är koppling till väveriet och fabriken och arbetarkvinnor, det är mycket rimligare att den står vid Kroksels fabriker än att den ska stå här på Kroksels torg, även om det bara är några 100 meter till Kroksels fabriker. Och anledningen till att Väverskan flyttades, det var bland annat att föreningen Gamla Kroksels pojkar, som jag har står i stor tacksamhetsskuld när jag har gjort research inför det här avsnittet. De har gett ut många bra skrifter om Kroksels som jag har läst, och även massa fina foton som jag kommer lägga upp på vårt Instagram-konto. Så den står ju mycket riktigt nu utanför Kroksels fabriker, och det är ju då en väverska i nästintill naturlig storlek, va? Som står med ena hand, högerhanden upp i luften.
Jag tror det var naturlig storlek. Hon var ganska kort.
Mm.
Vad hände mer i Kroksels förutom fabriken?
Ja, alltså trots den ganska tidiga industrialiseringen så var stora delar av Mölndals dalgång fortfarande jordbruksmark långt in på 1900-talet. Fram till egentligen 1950-talet så är bostadsbyggandet vid Mölndalsån väldigt, väldigt begränsat. Tittar man på kartor från 1930-talet så finns det väldigt lite bebyggt här omkring. Men i och med nya industrietableringar, i och med den svenska efterkrigstidens rekordår, så ökar ju kraven och efterfrågan stiger på bostäder. Så runt omkring Kroksels så växer det ju under efterkrigstiden fram en massa nya flerbostadshus. Och kvarteren runt Kroksels torg, de byggs ju åren eller årtiondena direkt efter kriget. Sen på 1960-talet så utvecklas även områdena runt Åby och Bifrost längre söderut. Men går man omkring och promenerar runt Kroksels torg så ser man ju att det mesta som är byggt här, det är sånt som är byggt på, säg på 1950, sent 1940 och in på 1950-talet. Och sen så har det ju, precis som jag nämnde i anslutning till Kroksets fabriker, byggts en hel del nya bostadsområden, och det har ju byggts ett stort hotell som man nu inte riktigt minns namnet på, precis söder om Kroksels fabriker.
Precis söder om torget så ligger några gula hus med en intressant historia.
Ja, vi promenerade ju förbi de här två husen som ligger på adressen Dalhemsgatan 5 respektive 7. Och jag ska också här lägga upp bilder på vårt Instagram-konto. För allt sedan 1945 så har de här två byggnaderna använts för olika typer av barnverksamhet. De har haft lite olika namn. De har gått från att vara så kallade barnkrubbor till att vara daghem till fritidshem. Och sen på sluttampen innan byggnaderna helt stängdes igen så var de förskola. Och från och med 1945 så drevs det första daghemmet av stiftelsen Barnens vänner i de här två gula byggnaderna. Den äldsta, den mindre byggnaden, känns som villan, byggdes 1929. Medan den andra lite större byggnaden är byggd 1944. Och den som började som vikarierande föreståndare på Kroksels daghem 1948 var en kvinna som hette Margit Wannerberg. Och hon, när hon kom dit, upptäckte och kände att det var ganska stora brister i det här daghemmets verksamhet. Det fanns ingen utbildad personal, det var trånga lokaler, det var ekonomiska svårigheter med daghemmet. Så Wannerberg förändrade verksamheten på Kroksels daghem, både rumsligt och pedagogiskt, under sina 3 år på daghemmet. Hon flyttade bland annat barnen från en fuktig källare till bättre lokaler. Och det här daghemmet, det var öppet nattetid. Och det var ju för att underlätta för de fabriksarbetande kvinnorna som jobbade nattskiften. Och Margit Wannerberg, hon förstod att det här daghemmet behövde vara öppet nattetid för att passa de fabriksarbetande kvinnorna på fabrikerna. Hon noterar i en minnesskrift att det här arrangemanget inte var till barnens fördel. Och hon beskriver det som en anpassning för att maskinerna inte skulle stanna. Mammorna, de kom in med sina spädbarn en timme innan nattskiftet började och la dem att sova på vinden. Och sen så hämtade mammorna dem på morgonen vid 7-tiden när skiftet var slut. Och Wannerberg, hon stod faktiskt på sig och tog strid mot fabrikerna och fick till att man stängde nattverksamheten eftersom hon ansåg att det var inte barnens bästa. Eller var inte barnens intresse att ha nattöppet. Och genom att då få till att man avslutade nattskiften så behövde man inte längre nattverksamhet på daghemmet. Och hon kämpade också för förbättringar med att få in mer utbildad personal, längre semester för de som jobbade där. Och sen så lämnade hon Krokslet daghem 1951. Och nu när vi promenerade förbi så såg man ju att det bedrivs ingen verksamhet i de här lokalerna längre. Det var nästan lite sorgligt att titta på de igenbommade fönstren och hur gården var liksom igenvuxen och illa skött. Och de har stått tomma sedan 2019 då den senaste förskolan, Regnbågens förskola, stängde. Och det finns någon typ av pågående planering för området enligt en detaljplan som jag kollade på. Men det där vet man ju att sånt där kan ju gå i långbänk och det kan ju dröja länge innan det blir någonting av det här området.
Det är ändå lite märkligt hur man låter det förfalla så mitt i ett bostadsområde. Ja, det är verkligen sorgligt.
Nej, och tyvärr är det ju så att när man promenerar runt i Krokslet, framförallt det huset som ligger precis norr om det här daghemmet eller gamla förskolan, så såg ju också det ganska nedgånget och ganska slitet ut.
Mm.
Så att man får ju tyvärr en lite dålig känsla när man promenerar. Sen ska man ju alltid komma ihåg att man får en sämre känsla av områden i slutet av januari än vad du får om du går i ett område i slutet på maj.
Det är sant.
För hade vi kommit hit i slutet på maj, då hade ju träden varit helt gröna. Det hade varit sol, det hade varit varmt. Vi hade inte behövt ta på värmen i bilen som surrade i bakgrunden. Mm. Men nu är vi här i januari och då får man säga det man känner.
Vi sitter ju här i bilen på Krokslets torg. Mm. Och själva torget, hur länge har det funnits?
Ja, alltså och det här är lite lurigt, för när man söker efter namnet Krokslets torg i till exempel tidningsdatabaser och sådär, så ska man inte blanda ihop det med ett annat Krokslets torg som aldrig blev till. För det fanns faktiskt planer på ett Krokslets torg i Göteborg. Och det skulle ha legat vid hållplatsen i Lisedal om man åker med spårvagnen mot Mölndal. Alltså precis där när man, den bron när man kommer från Kallebäck och åker över E6an och Mölndalsån. Där skulle Krokslets torg ha legat. Men det realiserades aldrig, utan istället så blir det ett torg här i Mölndal. Och det äldsta belägget som jag har hittat för att man har kallat den här platsen för Krokslets torg, det är från 1930-talet. Men det har varit en stor öppen plats under stora delar av 1900-talet. Och på de flygfoton som finns från bland annat mitten på 1900-talet så ser man att det är en stor öppen plats, att det är någon typ av parkplantering på torget och att det är parkeringsplatser runt omkring. Men på bilderna från 1960 så ser man inte att det skulle vara någon typ av verksamhet på torget, utan då är det bara en stor öppen plats. Och det huset som vi har precis mitt på torget, alltså där Krokset livs ligger, det har faktiskt inte stått där längre än tidigt 1990-tal. Och det här är ett projekt som dras igång av en kvinna som heter Siv Jansson, som var drivande i en samrådsgrupp. Och hon var också den som tog det första spadetaget när man skulle bygga en ny butiks- och kontorsfastighet på den östra sidan på torget. Alltså den sida på torget som vetter mot spårvagnen. Och det är en byggnad som ska vara 3700 kvadratkilometer stor. Och sen så finns det ju ytterligare en byggnad i den södra delen av torget där vårdcentralen idag ligger. Och tittar man tillbaks på hur torget var under sent 1900-tal, då fanns det både ett bibliotek, det fanns en post, det fanns också en affär som hette Matnära. Och det är ju inte så länge sedan, men det känns ändå som en evighet sedan om man tittar på hur torget ser ut idag. Och när jag tittade i pressarkivet vad som skrivits om Krokslets torg i liksom mer närtid, så hittade jag en jätteintressant artikel i Mölndalsposten som hade rubriken Krokslets torg är torget där ingen vill vara. Och det känns lite som att de fångar någonting i den rubriken. Även om det är en väldigt, väldigt negativ rubrik, så är det lite grann den känslan jag också får.
Men det står någonting om att det var bättre förr. För att ja, det var mer liv i alla fall.
Ja, alltså de som de har intervjuat i den här artikeln säger just det. Att förr var det i alla fall lite mer liv på torget. Men idag så är torget alltså sorgligt öde faktiskt. Mm. Visst, det finns den här lilla lekplatsen. Det finns lite blomsterplanteringar. Det finns lite sittplatser. Det finns lite träd. Och Gyroskungen skulle ju ha funnits här, de öppnade under våren 2023, men jag har ingen aning om vad som har hänt med den. Den ser ju helt igenbommad ut, och när jag var inne och kollade på Google Maps så stod det att det var tillfälligt stängt.
Men alltså det finns utbud av affärer, särskilt matbutiker finns större i närheten, så man skulle aldrig handla om det fanns en liten matbutik här. Så att det finns liksom, det dör sakta ut.
Nej, men jag tänker ju ändå att ett sånt här torg skulle kunna ha något litet café till exempel. Med någon liten uteservering. Men grejen är att för att ett torg ska leva, det måste ju finnas andra typer av verksamheter också.
Man måste använda det också.
Det måste finnas ett bibliotek, det måste finnas någon typ av kommunal lokal eller liknande. Någon anledning till folk att komma hit. Det finns väl, tror jag, om det är Folktandvården som ligger i den byggnaden i den södra delen, eller om det är en vårdcentral möjligtvis.
Vi vill tänka oss att det är mest liv där.
Ja. Men och är det så att ni bor här i närheten av Krokslets torg och har en helt annan bild av torget, så hör gärna av er.
Ja, precis.
Skriv till gatorochtorg@gmail.com eller kommentera på våra sociala medier. För man får ju det, och det är ju alltid det luriga när man som vi då kommer som tillfällig besökare till ett torg och bara sätter sig och tittar på torget. Då får man inte en känsla för, eller man får en väldigt tillfällig känsla, och tittar man ut nu, det är dött torget. Det är några som leker på lekplatsen. Det var en liten tjej som jag är på att fastna i en gunga här alldeles nyss. Men i övrigt så det är inte så mycket spännande som händer på torget. Och sen ligger det ju lite synd att det ligger så pass nära vägen. Alltså dels har vi Göteborgsvägen som är ganska livligt trafikerad. Sen ligger ju E6:an inte alls långt härifrån, som också påverkar, tänker jag, torget med bullernivåer och liknande.
Mm. Har vi något mer på torget?
Nej. Med det här lite negativt inriktade avsnittet om Krokslets torg så känns det väl som att vi drar vidare, så får vi se var vi hamnar nästa vecka. Om det blir lite mer positiva tongångar då. Vi får väl se.
Vi åker vidare helt enkelt.
Yes, det gör vi.
Ja.
Hejdå.
Hej. Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.